tro. Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. I en vintervärld finns det någon tro. Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten. Känna tro igen. Drömmarna vi har känns som bleka hästar.
Där har sommaren... Det var Marie Fredriksson som sjunger sången Jag vill känna tro. Jag tror att hon ger uttryck väldigt mycket för vad vi känner och vad människor känner. Att finns det någonting att tro på, något värt att tro på, så vill jag göra det. I Hebreerbrevet 11, som talar väldigt, väldigt mycket om tro, så ska vi axa några versar bara. Så ska jag knyta ihop det här om tro. Men det står så här i Hebreerbrevet 11 och 1. Tron är grunden för det vi hoppas på, och det ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud, och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Och sen räknas det upp väldigt, väldigt många personer, och jag ska bara ta väldigt kort. I tro bar Abel fram ett bättre offer. I tro lydde Abraham när han blev kallad. I tro fick han kraft att avla en son. I tro bar Abraham fram Isak som ett offer. I tro gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau. I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i 3 månader. Genom tron föll Jerikos murar sedan man gått runt dem i 7 dagar. Och så säger författaren, behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejons gap, släcka rasande eld och undkomma svärdets ägg. De var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka uppståndna. Och sen det kommer några versar som hör ihop, men som kan vara lite svårt att smälta för oss ibland. Andra torterades till döds när de vägrade att låta sig befrias, eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick känna på hån och prygel, ja också bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar. De led brist, förföljdes och misshandlades. Världen förtjänade inte att hysa dem. De måste hålla till i ödemarker och bergstrakter, i grottor och jordhålor. I samma tro. Fascinerande att läsa de här versarna. Starka versar. Man blir inspirerad av de här personerna som har gått före och fått vinna segrar i tro. Men mitt i allt detta står också det andra. Det man kan se som mänskligt förluster. Men det är i samma tro det sker. Vidare så kan vi läsa i 1 Korintierbrevet 1:18 står det så här. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det är samma tro vi pratar om. Talet om korset är en dårskap. Å ena sidan så ser vi den starka tron som leder till mänskliga segrar. Och sen är den starka tron som kan leda till mänskliga förluster. Och sen talas det om att talet om korset, vad är det? Jo, det är ju grunden för vår tro. Det är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Så bli inte förvånad om du blir idiotförklarad. Det kanske inte så många som säger det här framifrån. Men det är verkligheten. För talet om korset, talet om att tro på Jesus, så får du evigt liv. Men visst låter det väl konstigt? Eller visst, eller är det bara jag som tycker det låter konstigt? Att jag tror, så ska jag få en dag när jag dör få komma till himlen. Men visst låter det väl underligt? Visst vågar vi väl erkänna att det låter konstigt? Att tro. Jag tror ju att Gunilla älskar mig. Jag tror när jag tittar ut att det blir vår. Jag tror att jag ska komma till himlen. Nej, det är inte den tron vi pratar om. Jag tror och tror på sommaren eller vår och allt vad det blir. Men det är inte den tron vi talar om. Utan den här tron talar om en tillförsikt. En tro där man litar på. Och då säger du och jag, men behöver jag inte mycket av den här tron då? Nej, det här kommer vi tillbaka till. Dårskapen i evangeliet. Du behöver inte mycket tro för att du ska ha vägen öppen till himlen. Rövaren på korset vid sidan om Jesus, han säger faktiskt så här. Och det är inte mycket tro. Tänk på mig när du kommer till din far i himlen. Tänk på mig. Och säger Jesus, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var inte mycket tro han visade. Bara tänk på mig. Eller Jesus, han säger, om du hade så mycket som bara ett senapskorn storlek i tro, så skulle du kunna begära att det här berget rörde på sig. Eller vi måste bli som ett barn. Vad har barnet? Jo, den har en tilltro till den som man följer. Och vi har en tilltro till Jesus. Vi vill sätta vår tilltro. Föräldrar försöker. Föräldrar kommer på skam. Föräldrar misslyckas och föräldrar lyckas. Men Gud lyckas hela tiden. Han är värd att våga rikta sin tilltro till. Johannes 3:16. Många av er kan den. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Den 36:e versen i Johannes 3. Den som tror på sonen har evigt liv. Och nu tror jag vi har gett en bra grund för tro. Och varför talar jag då om tro idag? Jo, därför att när jag var ledare på Alfa, så ni som var deltagare i Alfa när jag var där, det är ni som är orsaken till att jag predikar idag. Därför att vi talade så många gånger om tro. Och då börjar min tanke födas. Vad händer bakom ordet tro? För att tro, det har vi nu sett. Det kan vara stort, det kan vara mycket, det kan vara glädje, det kan vara nederlag, det kan vara sorg. Det kan vara det ena med det andra att tro. Det kan inrymmas mycket. Kan tvivel inrymmas i tro? Ja, faktum är att jag tror att saker och ting som är säkra saker, högt kräver lågt. Höger kräver vänster. Stark behöver svag. Gråt behöver glädje. Rikedom behöver fattigdom. För att mäta, för att spegla det man lyfter fram. Därför finns motsatsen. Därför tror jag också att om du sitter här idag och känner tvivel. Jag kan inte tro, Ingmar, det är lätt för dig att stå där och säga att jag ska tro. Jag kan inte det. Jo, därför handlar det inte om vad du kan, vad du presterar, utan vad du vill. Vill du tro? Vill du sätta din tilltro? Vill du följa? Så börjar tron. Det är där det börjar. Och då ställer vi oss frågan, vad händer då när vi tror? Ja, då sätts hela Guds frälsningsplan igång. Guds frälsningsplan sätts igång för att Gud har genom alla tider försökt nå fram till mänskligheten. Och vi kan börja från början, Adam och Eva. Och syndafallet där. Människan vänder Gud ryggen, men Gud börjar om. Syndafloden, Noas ark. Gud börjar om, men människan vänder Gud ryggen. Lagen ges till judarna som det utlovade folket. Vad gör man? Jo, man vänder Gud ryggen. Men vad gör Gud? Jo, han börjar om. Men sen kommer det som är skillnad. Jo, det är att Gud ger inte fler möjligheter. Därför att han har en gång för alla genom Jesus framburit sig själv som ett felfritt offer. Det är detta det handlar om. Att Jesus är framburen en gång för alla. Och därför börjar han inte om en gång till. Utan nu är det enda som du och jag behöver, det är gjort. Detta gör Gud genom att han söker människor. Vad gör andra religioner och ismer? Jo, de söker Gud. Man strävar efter att nå Gud genom handlingar, genom kanske dö i något heligt krig, utplåna sig själv genom meditation och allt möjligt sånt. Man gör mycket för att nå, medan Gud genom Jesus har gått till oss. Han tog en tjänares gestalt. Det var så fint här innan med kungen. Det var en bild på tjänarens gestalt. När han putsar, när han sopar och när han putsar skor eller tvättar fötterna. Så gjorde han det som en tjänare. Och det har Jesus en gång för alla gjort för oss. Men, frågan igen. Vad händer när du tror? Och det har vi svarat på. Men vad händer när vi tror djupare sett då? Ja, då måste vi gå tillbaka där jag var förut. Till då allting började. Det som skedde i Edens lustgård var att Adam och Eva satte sig upp mot Gud. De vände honom ryggen trots att de visste att de inte fick äta av frukten på kunskapens träd. Konsekvensen av det blev att synd kom in i skapelsen. Och då finns det några bibelord här eller citat och så. Men jag skulle vilja säga så här, om du sitter och blir nervös här nu, för det ska du inte vara. Vi talar ju väldigt många gånger om förlåtelse och tro och hela det här. Och kanske inte så bekväma vid att tala om synd. Och vi har bortrationaliserat synden ur samhället. För det är obekvämt. Men jag tror att lika väl som glädje och sorg hör ihop, så hör nåd och synd ihop. För utan synd, vad ska du bli fri från? Vad ska du få förlåtelse ifrån om du inte har synd att bli förlåten från? Så därför tror jag det är viktigt att peka på vad syndens konsekvens också är. Och den är död. Och jag ska knyta ihop det längre fram så förstår ni varför jag talar om det. Syndens lön är död och döden höll människan i sitt grepp. Och det kan ni se om jag nu står här, även om jag nu är 64 år, jag ställer mig mer i mitten. 64 år har alltid varit känd för att vara stor och stark. Så att jag brukar skämtsamt säga att det finns enklare 64-åringar att bråka med än med mig. Men om jag nu hade lika mycket muskler, vilket jag antagligen inte hade, för jag hade nog mera när jag var 25. Men om jag nu hade haft lika mycket muskler så hade mina muskler idag inte orkat vad de orkade när jag var 25 år. Även om de hade varit lika stora. Därför att någonting sker i oss. Vi bryts ned. Oavsett vad vi vill eller inte. Tanken kan vara ny. Därför står det i Bibeln. Låt er tanke förnyas. Den behöver aldrig vara gammal. Därför hör man en del äldre. Jag kanske får snart vara där. Men en del äldre säger att ja, men det är ingen skillnad här inne. Det är bara kroppen som är skillnaden. Ja, men man känner att man bryts ned. Ja, varför då? Jo, därför att döden har kommit in. Vi är i en konsekvens utav döden genom att den bryter ner. Och yttersta konsekvensen av synd är död och att vi bryts ner, precis. Men Jesus, genom döden uppståndelsen på korset, övervann allt detta. Och jag kom på en liten formulering, jag tyckte den var så bra. Synden bet inte på honom. Nej, jag tycker det var rätt bra. Synden biter inte på Jesus. Därför han stod över synden. Utan genom Jesus så ställs frågan istället. Död, var är din udd? Och jag tänkte jag skulle gått in till lekrummet och letat efter en pilbåge. Nu vet jag inte om ni vågar ha pilbågar där inne i lekrummet. Men jag tänkte, är det någonstans det finns så var det väl där. Men det glömde jag. Men ni kan tänka er mig här nu, dra upp en pilbåge och så skjuta på väggen. Vad händer då? Om du inte har en sugpropp på den, för då skulle den kanske ha fastnat, så går pilen i väggen och ramlar ner. Död, vad är din udd? Det är bilden för mig på detta. Död, vad är din udd? Den finns inte. Varför då? Jo, därför att syndens udd är borttagen genom Jesus seger. Genom tro på honom ges nu alltså då frälsning som leder till rättfärdighet. Och nu kommer vi till konsensus på hela predikan. Den leder till rättfärdighet. Och vad är då rättfärdighet? Jo, jag ska ställa mig i mitten här igen. Rättfärdighet är att du och jag har blivit ställda på den plats där Adam och Eva stod innan synden kom in. Det är rättfärdighet. Så när du blir rättfärdiggjord så blir du också synd eller fri synden i dig. Därför att vi är födda i arvsynd och bär på synden. Men genom det så blir vi frisagda den därför att vi blir återinsatta där Adam och Eva var innan synden kom. Smaka på dessa ord. Varför jag skrattar är en del som hade så roligt åt mig när jag var pastor. För jag sa det så ofta. Smaka på dessa ord. Ja, men jag tycker det är ganska bra. Smaka på orden. Att du blir insatt före Adam och Eva. Du har alltså eget val att göra nu. Du behöver inte leva på valet som Adam och Eva gjorde när de valde fel. Utan du står fri genom Jesus Kristus att göra egna val. Varför då? Jo, därför att han gav sitt liv. Dödens konsekvens är att den tar livet. Men Jesus gav livet. Och vad gjorde han då? Då gick han frivilligt ner i dödsriket och tog dödsrikets nycklar. Varför är det viktigt? Jo, därför att dödsriket och död hör ihop. Men nåd och frihet hör ihop med Kristus. Och därför tog han dem och gjorde det möjligt att om vi tror på honom få vägen till himlen öppen. Och vi hade inte kunnat gjort det. Därför vi är inte ett felfritt offer. Därför var Jesus tvungen att bli född genom jungfrufödsel. Därför arvet går över mannen. Och därför var Gud tvungen att vara far. Så är det. Därför var inte han behäftad med arvsynd och därför kunde han också leva utan synd och därför kunde han också klara av dödens utmaningar. Därför han var det. Och då kunde han gå ner i dödsriket och vinna seger för oss. Du är alltså ställd på en plats där nåden vilar som grund. Du är ställd på en plats där frihet finns. Du är ställd på en plats där förlåtelse finns. Trots att vi gör fel. Trots att du gör fel och jag. Så är vi ställda på förlåtelsens grund. Genom Jesus. Till skillnad mot förut. Då förlåtelsen, eller vad säger jag, synden blev en konsekvens på det. Nu blir faktiskt det inte en konsekvens på synden så tillvida att vi ber om förlåtelse och lever under förlåtelsen. Vi blir friförklarade. Du blir arvinge och medarvinge. Ni vet, när någon dör så är det ett testamente som läses upp. Och i det testamentet så ges arvingarna, de ges det som personen, den döde personen har sparat ihop eller äger och så. På samma sätt är det för dig och mig. Vi blir bärare av det himmelska. Det himmelen har att erbjuda dig. Får du genom arvsrätt från Kristus. Då säger kanske någon, kan inte Gud som har all makt i himmel och på jord se till att alla människor blir frälsta? Det är ju en ganska vanlig fråga man kan få. Eller någon säger, hur kan Gud skicka folk till helvetet? Nej, Gud gör inte det. Vi läste Johannes 3 och 16. Johannes 3 och 17. Vi läser 16:e versen och lär oss den. Men 17:e versen säger så här. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom de inte trodde på Guds utsände. Så är det. Gud kan inte än en gång förknippas med synd. Det som är rent kan aldrig blandas med det som är orent. För då blir det mellanmjölk av det. Det går inte att förena. Lika väl som glädje och sorg och så vidare, som jag sa förut, går att förena. Men de är varandras motparter och på något sätt hör de ihop. Och Gud är faktiskt, även om han är, kan allting och regerar över allting, så kan han inte ställa sig över din och min vilja. För det är nåd att han har gett dig den viljan. Den här handen är utsträckt till dig och mig idag. Och därför kan vi få ta emot av Jesus. Och känna att det här som är det du erbjuder vill jag ha. Jag vill bära det som du ger. Egentligen slut på predikan där. Men, och jag ska inte ha predikan två, men jag vet inte om jag har en hälsning till någon. Eller om det är bara jag själv som har levt i det. Jag vet inte, men ta till dig utav det. Och det är så här att jag använder du-ordet ändå. Även om jag har en viss tveksamhet i det hela. Men du har kämpat och haft det svårt. Och du har inte kunnat se någon ljusning. Så har jag också haft det en tid. Jag kanske har lätt och varit glad. Jag har ju lätt att prata. Och en del kanske inte ser. Gunilla har sett. Men bakom fasaden så har det gjort ont. Och det jag skulle vilja dela med dig här idag, det är att i den här perioden har jag känt mig väldigt ensam. Inte mot er, inte det. Men jag har känt mig ensam från Gud. Vem vågar stå här uppe och säga att Gud har inte varit hos mig? Men jag vågar faktiskt säga det, att jag har känt mig väldigt ensam i tron. Jag har vetat att Gud hör bön. Jag har vetat att han funnits där. Men ändå har jag stått där själv. Jag har fått vara den som har fått tagit nästa steg. Och jag har sagt till andra och jag har sagt det till mig själv. För jag har haft en bild för mig att jag är i en öken. Jag tar ett steg. Det enda som krävs av mig, det är att jag tar ett steg. Och efter det tar jag ett steg till. För någon gång så kommer öknen ta slut. Och det är det jag har intalat mig själv. Och jag har också sagt det till andra. Det tar slut din ökenvandring. Det tar slut din ensamhet. Idag kan jag säga att jag står här och mår mycket bättre. Jag har det betydligt bättre än vad jag har haft. Men jag har blivit vis. Och vi har sagt ibland, Gunilla och jag, tänk om vi hade fått levt livet baklänges istället. Och få gå in i livet med den vetskapen och kunskapen som man får genom att leva. Men det går inte tyvärr. Man måste få erfarenheten genom att leva i den. Så jag vill bara hälsa till dig. Ge inte upp. Det tar slut. Öknen har en ände. Snart börjar den gröna marken visa sig. Och däremellan kanske du kommer till en oas också och får dricka vatten. Så det är min lilla hälsning till dig också. Ge inte upp. Var nära korset. Var nära Jesus och se på honom. För det är han som är grunden för det vi tror på. Amen. Tack Jesus för frälsningen. Tack för förlåtelsen. Och tack för det eviga livet som vi har fått börja med dig. I Jesu namn. Amen.